När jag satt hemma och försökte hitta en tråd att använda idag, så landade jag så småningom i en del liknelser som Jesus har berättat för sina lärjungar. Och sen tittade jag, när jag höll på ett tag, på vad kyrkoåret föreslår i advent. Och första advent vet man ju naturligtvis vad det är. Andra advent var jag inte alls så klar över vad det var då. Då såg jag att det står Guds rike är nära. Och då tänkte jag, det var ju ett sammanträffande. För jag hade då hamnat i liknelser om Guds rike innan dess. Och då tänkte jag, då fortsätter jag på den vägen. Och utgångspunkten idag för mig ska vara Matteus evangeliet, kapitel 13, verserna 31-33. Matteus evangeliet, kapitel 13. Jesus lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men det växer upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himmelens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i 3 mått mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Ja, nog undrar man väl ibland lite om himmelriket. Och här får vi beskrivningar i liknelser. Jesus säger att himmelriket är som. Och i några andra avsnitt i närheten här så säger han, med himmelriket är det som när. Och så kommer det en berättelse om någonting mycket konkret och tydligt. Och Lukas evangeliet har också ett antal liknelser i samma tema när Jesus talar. Och då kallar han det han talar om för Guds rike. Ja, vad är Guds rike? Hur? Var? Och vem? Det var frågor som redan de första lärjungarna hade. Och många av svaren från Jesus kom ju i form av just liknelser. Och det är ju för att de som hörde på honom skulle kunna känna igen sig i något som de redan visste någonting om. Och så gjorde Jesus en överföring där till hur Gud har menat med vårt liv och med vårt sammanhang med honom själv. Jesus kom ju till världen för att visa hur Gud är och visa på vägen till honom. Och han talar ju om sig själv som vägen. Och de första kristna kallades ju för de som var på den vägen. Och att vi människor frågar efter Gud och det gudomliga dyker upp överallt i historien. Hos alla folkslag och i alla kulturer. Man har tankar om någonting som är utanför och lite större än människan själv. Och vi har tydligen någonting inom oss som söker efter en gudomlig dimension i livet. Författaren Per Lagerkvist, som själv inte bekände sig tro, skriver ändå så här i en dikt. Jag ropar efter en gud som inte finns. Men varför finns då ropet? Och tar vi hjälp av Moseboken, första Mosebok, så kan vi läsa det här. Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. Det finns från skapelsens morgon. Vi är av Gud. Vi kommer från Gud. Och till honom behöver vi återvända. Och när Gud upprättade ett förbund med Israels folk, det som vi idag kallar det gamla förbundet, så går vägen till Gud via offer av olika slag. Prästerna offrade för folkets synder. De uttolkade lagen som ska visa människorna vägen fram till Gud. Och profeter trädde fram med sina hälsningar. Så säger Herren. När Jesus kom har han med sig en liten ny ordning. Han öppnar en ny väg och visar på ett nytt förbund. Det är ett förbund grundat på utgivande kärlek, på rättfärdighet, på tro och på nåd. Det är ett erbjudande om en inre förvandling och om delaktighet i Guds rike. I det första förbundet uppenbarade Gud sin vilja genom lagen. Och Mose fick ju ta emot inte bara de 10 budorden utan många andra anvisningar från Gud. Det var lagar och regler som sedan förmedlades genom prästerna och de skriftlärde. Och med tiden kom det att kompletteras med många tillägg och tolkningar. Och fariserna var ju de som bemödade sig om att lära sig detta och att följa lagen. Jesus anklagar ju många av dem för att det så småningom bara blev mest ett utanverk, utan liv. Och han säger till och med att det är som vita, fina, vitkalkade gravar, men utan liv i sig. Det nya förbundet som Jesus uppenbarar visar på en annan väg. Där ska lagen vara skriven i hjärtat. Drivkraften ska komma från Gud och Guds handlande inne i oss. I det som på Bibelns språk kallas för från hjärtat. Och vi kan höra ett annat avsnitt från Jeremia. Bosse läste det som ligger lite senare. Och i kapitel 31 så står det så här. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda. Inte ett sånt förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten. Det är förbund med mig som de bröt, fast jag var deras herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Det som finns inne i Guds rikets medborgare ska hitta ett flöde på väg ut ifrån hjärtat. Den drivkraft som bör vara annorlunda än att känna sig vara tvungen att följa en lag. Delaktigheten i Guds rike ska vara påtaglig och finnas i oss som Paulus uttrycker det, som ett brev skrivet i hjärtat. När det gamla förbundets representanter, då fariserna, frågar Jesus om när Guds rike skulle komma, så svarar han som Lukas berättar. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Några översättningar har valt att säga att Guds riket är mitt ibland er. Guds rike skapas tydligen i viss mening inne i människor. Och det är ju inte en stat likt som den judiska riket. Jesus säger att det handlar om sånt som händer inuti människorna också. Många som väntade på Messias trodde att han skulle komma som en befriare för landet. Han skulle bli en kung. En kung av Davids hus. Och romarna skulle kastas ut ur landet och en ny tid av frihet skulle ju komma. När sedan Jesus kom och inte uppfyllde deras förväntningar och dessutom påstod att han var av Gud, så fick han sitt straff och blev avrättad. Så var det slut med den falske profeten, tänkte man. Men det var ju istället det som blev en början. Början till det rike som Jesus bekände att han var kung i när Pilatus frågar. Kung i ett rike som inte är av denna världen. Det är ett rike av ett annat slag, svarade Jesus till Pilatus. Och det som såg ut som slutet på Jesu verksamhet och som ett nederlag blev ju istället den största segern för det nya riket. Vid uppståndelsen blev syndens makt bruten och dödens udd togs bort. Riket var på väg. Människor som i tro tar emot Jesus som Herre och som den som förlåter synder får ett nytt medborgarskap och föds in i ett nytt rike. Och det är ett medborgarskap som inte ens tar slut i dödens stund. Dödens makt är bruten och Jesus för oss vidare i sitt rike i en annan utformning. Och vi kan med förväntan glädjas åt det som ska komma. Men vi kan ju framförallt med glädje se fram emot medborgarskapet i Guds rike just nu. Vi får våra namn skrivna i livets bok. Och medborgarskapet ger oss ju tillgång till Guds rikes rikedomar. Guds kraft och andens ledning och hjälp. Och allt det som Jesu namn borgar för. När Jesu lärjungar hade varit på uppdrag och kom tillbaka. De var glada och upprymda över allt de hade fått vara med om och fått göra. Då säger Jesus till dem att det som de verkligen bör glädjas åt är att ha sina namn skrivna i livets bok. Att ha fått del av det nya rikets liv. Ja, att ha fått gå från död till liv. Ett liv tillsammans med Jesus nu och för alltid. Och med löftet att i faderns hus där finns det många boningar. Det rike som Jesus kom för att upprätta var ju inte begränsat till det lilla landet i östra Medelhavet. Det var inte knutet till tiden kring kejsar Augustus. Nej, han kom med ett rike av en helt annat sort. Ett rike vars första företrädare gick till seger genom lidande, genom död och genom uppståndelse. Och som sen satte tjänandet som det största. Ja, sannoliken annorlunda än världsliga riken. När Jesus vandrade omkring mötte han behövande och gav dem hjälp och tröst. Också idag säger han till den som är tyngd av bördor att få komma och finna vila. Vi kan hitta ett levande rike. Och vi märker att rikets löftet gäller. Det som Jesus presenterade är alltså ett rike av ett annat slag. Annorlunda än det messiasrike som många väntade på. Och som liknelsen jag läste i början. Det är något som börjar i det lilla och det enkla. Som ett frö. Ett litet senapskorn. Ett mycket litet frö. Som sen växer till någonting stort. Och i början var det ju bara en handfull lärjungar som följde Jesus. Och det är inte heller en tillfällighet att när Gud vill ta gestalt i världen så kommer han som ett litet barn. Den första viloplatsen blir ju en krubba för boskap. Och vardagens herdar är de första som kommer dit och får se det. Men fröet växer. Det blir till ett träd med bo och tillflykt för många. Riket är som en surdeg, säger ju Jesus också. Och hans åhörare visste ju precis vad han menade. Brödet, det dagliga brödet, var ju en viktig basföda då såväl som nu. En liten mängd surdeg påverkar hela den stora degen. Guds rike ska växa genom människor som mött Gud och som påverkar sin omgivning. Så gjorde Jesus gentemot sina lärjungar och så lärde han dem att fortsätta. En tid efter Jesu uppståndelse så spreds ju lärjungarna ut över landet. Till stor del på grund av förföljelsen som kom. Men istället för att det skulle betyda att det blev en försvagning eller utplåning så blev det istället tillväxt för Guds rike. På de nya platserna dit lärjungarna kom spred man sin tro. De syrade degen som sen blev ätbart bröd och gav liv. Och vi här idag får också vara med. Genom gudstjänster får vi sprida Guds ord och att Jesus är frälsaren. Genom ord och handlingar i vardagen och i olika kontakter med människor omkring oss får vi visa vad Guds rike betyder för oss. Vi har delaktighet i Guds verk på andra platser också. I Bangkok, i Sigulda, i Laxå och i Örebro. Vi kan i förbön och med gåvor aktivt vara med och faktiskt vara alldeles konkret delaktiga. Alla är vi medborgare i samma rike. Det riket är stort och vi får vara med och breda ut det. I Guds rike är det ju en annan syn på vem som är stor än vad andra riken har. Jesus säger att den är stor som är tjänande och den som betjänar andra. Styrkan och visdomen ligger inte i den egna förmågan utan i det som Gud ger oss. När Paulus ber om att få bli kvitt den svaghet han har hos sig själv som han kallar törntaggen i sitt kött så får han till svar att Herrens nåd är honom nog. Och att Guds kraft rent av blir tydligare i hans egen svaghet. Samtidigt betyder det att varje människa kan vara stark i sin direktkontakt med Gud, Fadern. Via sonen och anden. Vi blir myndigförklarade och får kallas Guds barn och Guds Kristi medarvingar. Och det är nåden som gör att vi alla kan få vara med. Jesus ger oss platsen i Guds rike utan att vi kan förtjäna den. Om vi tänker på berättelsen om vingårdsmannen som går ut och söker vingårdsarbetare, så tycker jag att det visar vad Jesus menar om att få del av Guds rikets gåvor. Där berättas ju hur vingårdsmannen vid olika tidpunkter på dagen kallar arbetare till vingården. Och när kvällen kommer visar sig att de som kom sist får lika lön som de som kom tidigt. Alla får det som blev lovat. Och jag förstår det på det sättet att alla får del av hela Guds rikets fullhet. Och det är ju inte av någon egen förtjänst eller inte heller en ersättning för fullgjort arbete. Den som får full nåd ska ju också unna andra den fulla nåden. Och ordningen i Guds rike är kanske inte alltid som vi väntar. Guds godhet och nåd flödar över också för den som kommer sent till vingården. Vi kan ju ändå inte göra oss förtjänta av eller arbeta ihop till något som vi sen kommer till Gud och kräver att få ersättning för. I Guds rike behöver vi inte meritera oss för att få del av rikedomarna. Det enda som behövs är att ta emot. Att ta emot som ett barn, säger Jesus. Och det är kanske inte alldeles lätt. Vi är vana och inställda på att prestera för att komma någon vart. Och Jesus visar alldeles konkret med hjälp av ett barn som lärjungarna vill att visa bort hur han, för att barnet kanske skulle störa Jesus. Och med barnet framför sig säger ju Jesus att de hör till Guds rike. Ja, ännu mer. Han säger att för att komma in i riket måste man ta emot som ett barn gör. Utan att ha förtjänst eller ha meriter som räcker till. Och här visar Jesus på det nya förbundets väg, tycker jag. Den som vill får komma och ta emot. Man måste i överlåtelse och tillit öppna sig för någon som är större. I någon mening förlora sitt liv för att vinna det. Evangelisten Markus berättar hur Jesus sen han hade talat om barnen tar dem i famnen, lägger händerna på dem och välsignar dem. Vilket mottagande till Guds rike. Jesu famn och hans välsignande händer. Och när Jesus inför lärjungarna vid den sista måltiden talar till dem, så säger han när han ber till fadern att lärjungarna ska vara ett, de ska vara enade. De ska vara tillsammans i ett centrum kring Jesus själv. Och det leder ju till att apostlagärningarna och sen Paulus också visar på hur den enheten ska bli synlig i gemenskap och i församling. Och i synnerhet Paulus skriver mycket om församlingens roll som ett uttryck för medborgarna i Guds rike. Med församlingen som Kristi kropp och Kristus som huvudet. Och då ser vi att det är nödvändigt att vara tillsammans. Att vi med de olikheter vi har och som vi ska ha får vara med och forma en gemenskap. Man är en lem i den stora kroppen. En del tillsammans med andra delar. Man är en lem som är med. En medlem. Och sen har ju medlemskapet en grund. Ytterst är det att bekänna att Jesus är Herren. Gud talar till människor. Människor tar emot Jesus i sina hjärtan. Man odlar gemenskap och medansvar för att gå vidare med att utbreda riket. Att låta surdegen påverka sin omgivning. Formerna hur det görs och organiseras blir ju väldigt olika. Och kommer säkert att skifta mycket framöver också. Livet bryter ibland sin egen väg. Vi kan idag få känna att vi får vara barn i Guds rike. Vi får känna hans välsignande händer över oss. Och vi får tacka för ett medborgarskap som räcker längre än vi kan se. Bortom tidens horisont och vidare långt in i evighetens värld. Vi får glädjas över möjligheten att ha vårt namn skrivet i livets bok. Fader, tillkomme ditt rike. Amen.